Kung Kangsa var den tidens mäktigaste konung. Han började med fruktansvärd styrka erövra de angränsande rikena, det ena efter det andra. Han slöt också förbund med andra stora demoniska kungar som Agasura och Chanura. Och snart härskade han över hela det land som vi nu kallar Indien. Hans grymhet var känd överallt. Och snart spred sig ryktet bland hans vänner och anförvanter att han höll Vasudev och Devaki fångna och att han dödade deras barn ett efter ett.
Kansa, min kära vän. Jag har hört att du håller prins Vasudev och Devaki inspärrad i din fängelsehåla och att du låtit döda alla deras nyfödda barn. Jag måste säga att jag tycker att du nästan har gått för långt den här gången. Är detta verkligen nödvändigt, Kansa? Vad har Vasudev och Devaki gjort dig för ont?
Ja, min egen syster Devaki är en förräderska. En tjänare åt fienden. Vet du, jag ska berätta vad som hände. På Vasudevs och Devakis bröllop körde jag deras vagn på vägen hem. Ja, för så säger ju seden. Men döm om min förvåning. Då vi precis startat hemfärden hörde vi plötsligt en fruktansvärd åskknall. Och en röst hördes som ett tordön från himlen.
Kansa, du är en dåre.
Rösten talade till mig och sa att min systers åttonde son kommer att döda mig.
Nej, vad är det du säger? Det låter ju fruktansvärt.
Ja, så jag grep naturligtvis genast mitt svärd och gjorde mig beredd att döda Devaki. Men den lymmen Vasudev lyckades med list övertala mig att låta bli. Men senare fick jag besök av Narada Muni, den store siaren du vet. Och han berättade att Vasudev och Devaki och många andra personer var inblandade i en komplott för att försöka få herren Vishnu att födas på jorden och döda mig och er, mina vänner. Så därför tog jag naturligtvis det säkra för det osäkra och lät fängsla Vasudev och Devaki. För på så sätt kan jag döda Vishnu om han föds som hennes son. Försök förstå det, min vän. Det gäller ditt liv lika mycket som mitt.
Ja, det här hade jag ju ingen aning om. Nu hamnar ju saken i en helt annan dager. Jag förstår varför du har gjort så här. Och du har mitt fulla stöd. Jag måste säga att jag beundrar din intelligens och handlingskraft. Låt oss dricka en skål för vårt fortsatta vänskap.
På Goloka Vrindavan, Krishnas planet i den andliga världen, råder det alltid frid. Och här leker Krishna, gudomens högsta personlighet, tillsammans med sina vänner, utan att vara berörd av den materiella världens göromål. Men Krishna är alltid fylld av omtanke om sina hängivna. Och då han såg hur Devaki och Vasudev var i fara, fylldes han av medlidande. Därför kallade han på Yoga Maya, som är hans inre kraft. Gud har många olika energier för olika syften i skapelsen. Men Yoga Maya är den ledande kraften bland alla dessa.
Yoga Maya, min trogna tjänare. Devaki och Vasudev sitter fångna i Kangshas fängelse och Devaki har fött 6 barn som alla dödats av den onde Kangsha. Nu är Devaki havande igen, men denna gång är det inget vanligt barn som tagit plats i hennes livmoder. Det är Ananta Shesha, en form av mig själv som uppenbarat sig. På andra sidan Yamunafloden ligger Vrindavan och där bor kung Nanda och drottning Yashoda. Hos dem bor Vasudevas andra hustru Rohini och jag vill nu att du gör så här. Flytta Ananta Shesha från Devakis moderliv till Rohinis. Han kommer senare att bli känd som min bror Balaram. När du gjort så kommer jag att uppenbara mig i Devakis moderliv istället för Ananta Shesha. Du ska i din tur låta dig födas som en dotter till Yashoda, kung Nandas första hustru.
Kära herre, jag ska genast uppenbara mig i Vrindavan och göra som du sagt och jag ska arrangera allt som behövs inför din ankomst till jorden.
Och så begav sig Yogamaya, Krishnas inre kraft, till den materiella världen på uppdrag av den högsta herren. I Vrindavan är Vasudevs andra hustru Rohini havande i sjunde månaden. Men en morgon då hon vaknar får hon en stor chock.
Åh, det är fruktansvärt! Jag drömde så otäckt i natt att jag förlorade mitt eget barn. Och när jag vaknade upptäckte jag att min dröm var sann.
Då uppträdde Yogamaya inför henne och berättade vad som skett.
Var inte ledsen, du lyckosamma kvinna. Jag har kommit för att byta ut ditt barn. Jag har just fört hit ett barn från Devaki som sitter fängslad i kung Kangsas slott. Och detta barn ska nu ta plats i ditt moderliv och bli till all lycka för dig. Du kommer att bli mor till självaste Anantashesha, Balaram, som är en uppenbarelseform av Herren i egen person. Detta är hans arrangemang och han kommer snart att personligen uppenbara sig som ett barn till Devaki.
Samtidigt sover kung Kangsa i lugn och ro, lyckligt ovetande om alla mystiska händelser som utspelar sig i hans omgivning.
Ers majestät, något förskräckligt har hänt.
Vad är det frågan om? Vem vågar störa mig i min sömn?
Oh, förlåt mig, Snod. Ni har ruskiga nyheter. Devaki i fängelseålan har förlorat sitt barn i natt. Hon fick missfall.
Ja, va? Ja, det var ju olyckligt. Han antagligen har nog själv orsakat det med hjälp av någon brygd. Hon måste ha varit så fylld av skräck för att mina män skulle komma och föra bort barnet att hon gjorde sig väl själv av med det. Nåväl, ja, då kan vi ju lämna Devaki fri tills vidare.
Men hon är så förtvivlad, hon bara gråter och gråter.
Ja, men låt mig vara ensam nu. Du förstör ju hela dagen för mig. Gå ner och ge henne något lugnande att dricka eller vad som helst.
Ja,
se så. Gråt inte mer nu, Devaki. Du ska se att Herren snart kommer att hjälpa oss.
Jag kommer med lite lugnande urte. Jag beklagar.
Tack så mycket.
Vi måste lita till den högste Herren, Devaki. Ingenting kan ske utan hans medgivande. Så låt oss nu bara vänta och se vad som händer.
Precis som Krishna hade sagt till Yogamaya så uppenbarade han sig i Devakis moderliv. Den högsta herren kan uppenbara sig på vilket sätt som helst och han placerades inte i moderlivet genom befruktning. Det sägs att han först framträdde i Vasudevs sinne tack vare dennes oavbrutna hängivna meditation på honom. Därefter överfördes han till Devakis sinne. På samma sätt som den nedåtgående solens strålar överförs på den uppstigande månen i öster. Efter en tid märkte Vasudev vad som höll på att ske med Devaki.
Frukosten är serverad!
Tack så mycket. Var snäll och ställ brickan där på bordet där borta. Devaki, frukosten är här. Kom och ät. Jag är så olycklig över att behöva se dig inlåsta här i Kamsas fängelse, Devaki. Du är som ett strålande ljus som dolts under en skeppa. Och ingen kan se din skönhet här bakom fängelsemurarna. Ja, nu är ju regntiden här och naturen börjar fyllas av blommor och av grönska. Och jag önskar att du vore fri så att du kunde delta i det vackra skådespelet. Men det förvånar mig att fast du sitter inlåst här utan vare sig solljus eller frisk luft, ja, fast din mat är enkel, ja, så ser du ut att bli friskare för var dag som går. Din skönhet bara ökar och du går alltid omkring bekymmerslöst och sjunger för dig själv.
Vasudev, min kära make. Jag har också sett hur du förändrats på den senaste tiden. Du skiner som solen. Jag är så starkt att man nästan bländas. När jag ser på dig fylls jag med en sån ofattbar lycka. Och det känns som om Herren själv hade välsignat mig.
Jag tror att du bär ditt 8:e barn i ditt moderliv, Devaki. Att det är barn som ska komma att döda Kamsa. Att du strålar av en sån överjordisk skönhet. Att jag tror att det självaste Herren Vishnu som har tagit sin boning i dig. Att det är helt säkert att du har välsignats av vår Herre. Och att något underbart tagit plats i ditt moderliv, Devaki.
Det låter ljuvligt det du säger, Vasudev. Men jag blir samtidigt orolig. När vårt barn är fött, vad ska hända då? Vi kan inte gömma det här i vår cell. Kanske kommer att sända hit sina män för att hämta barnet och döda det.
Devaki! Havande igen! Vad är det du säger, vakt?
Ja, jag tror det är snod. Då jag serverade deras frukost i morse såg jag att hon var märkligt glad. Hennes kinder var rosa och hennes ögon glittrade. Det är inte vad man brukar se hos en som försmärktar i fängelsehålan precis. Utan det är det tydliga tecken på dräktighet, se. För 8:e gången!
Ge dig iväg, min lumen! Skicka hit min rådgivare istället och ge mig min lunch.
Va? Ja, ers majestät!
Jag har faktiskt också märkt hur mystiskt vacker min syster har blivit på senaste tiden. Säkert har vakten rätt i det han säger. Jag måste bara tänka ut hur jag kan handla i en sån här besvärlig situation.
Ishnod, ni kallade på mig.
Ah, min kära rådgivare. Sitt ner och ta lunch med mig.
Tack, ers höghet.
Se, jag kommer tjänare med förrätten. Ah, puré av njure. Lever alla dobo, fläsksylta. Hörru, kan vi få en flaska vin? Ta den där gamla flaskan jag förde hit från ormarnas planet och lämna oss den i fred, tjänare. Vi har viktigare saker att tala om.
Som er snod befaller.
Ja, min kära rådgivare. Jag har kallat på dig för att få hjälp med ett problem som plötsligt har uppstått. Det är nämligen så att jag har fått veta att herren Vishnu är på väg att uppenbara sig för att döda mig och alla andra som står i förbund med mig. Nu är jag så gott som säker på att Vishnu själv redan befinner sig som ett litet barn i mitt egen systers moderliv. För hon har på den senaste tiden börjat utstråla en så överjordisk skönhet. Och nu funderar jag över om jag ska ta det säkra för det osäkra och inte riskera att Vishnu hinner födas. Utan döda Devaki redan nu. Eller om man ska vänta och istället döda barnet då det föds. Och på så sätt skona Devaki och samtidigt rädda mitt goda rykte.
Vishnu är gudomens högsta personlighet. Och vad han har beslutat kan ingen ändra. Tvärtom tror jag att om du dödar Devaki nu så kommer han bara att utföra sin vilja på ett mycket våldsammare sätt. Dessutom är ju Devaki en kvinna. Och hon står därför under ditt eget beskydd. Så du har rätt i att det nog skulle skada ditt goda anseende att döda en havande kvinna.
Ja, ingen tycker ju om en person som är alltför grym och till och med efter hans livstid kommer det att fördöma honom och förbanna honom till helvetets mörkaste regioner. Alltså därför är det nog klokt att avvakta, men vad råder du med då att göra istället?
Invänta den oundvikliga framtiden. Kanske du senare får din chans att döda barnet. Då kan du bli känd som en hjälte som har befriat vår rätt från denna hotande fara. Men vad är det för hjältedåd att döda din havande syster och barnet medan det ännu är ofött och inte kan försvara sig?
Så gick tiden och Kamsa inväntade otåligt barnets ankomst. Ja, hela dagarna var han helt upptagen i tankar på hur han skulle kunna döda Vishnu. Så fungerar en person av demonisk natur. Trots att han innerst inne vet att Gud är den som härskar över allting, tror han ändå att han på något sätt ska kunna döda honom eller bryta mot Guds lagar. Och trots att Kamsa visste att det var Gud i egen person som fanns inne i Devakis moderliv, smidde han planer på hur han skulle kunna döda honom. Vid den tiden inträdde de båda halvgudarna herren Brahma och herren Shiva på ett osynligt sätt i Kamsas slott, tillsammans med Narada Muni och många andra stora vismän och halvgudar. De började sjunga vackra böner till gudomens högsta personlighet i Devakis moderliv för att lovprisa hans egenskaper och gärningar.
gränslöse Vishnu, alla orsakers orsak. Du är roten till världsalltets väldiga stam, och vi är som bladen upp på dina grenar. Oändlige Vishnu, låt oss fylla ditt namn.
Söker och finner i världen, kommer från sanningens ursprung i dig. All visdom som människor strävar att äga är given oss blott som en gåva av dig. Makt, rikedom, ja, allt vi kan önska är källor som flödar från ditt majestät. Dina krafter är dolda för gudar och människor, bortom att vismännen någonsin lär.
I varje tid på jordens yta, då demonerna härskar över land och rätt, då stiger du ned för att skydda det fromma och tvinga gudlösheten till rätte.
Själ blir nu sanningen klar. I din andliga skönhet, din eviga ungdom, finns varken mörker eller tveksamhet kvar. Du kallas för Krishna för din lockande tjusning, och Ram för din evigt lycksaliga berusning. Shamsundar, mörk som monsunens moln, Vasudev, du född som en människa son.
I varje tid på jorden
Och här är ditt namn och salt. På institutet för astronomiska studier har våra iakttagelser av stjärnornas konstellationer givit ofantligt intressanta resultat. De pekar på händelser av aldrig tidigare skådat slag här på jorden. Ja, hela universum. Nyligen var konstellationerna ogynnsamma, men så tycktes det justeras som av en högre makt. Och det har nu bildat ett mycket lyckobringande mönster på himlavalvet. Från söder till norr och från öst till väst råder nu fred på jorden. Vädret är också vackert överallt. Floderna är fyllda av vatten och sjöarna är dekorerade med lotusblommor. Alla levande varelser i skogen och i luften är lyckliga och fria från bekymmer.
Ja, och vi brahmanas har märkt stora förändringar. Tidigare har de demoniska kungarna som härskar på jorden förbjudit alla våra offerceremonier och vi har varit mycket störda. Men nu märker vi plötsligt hur våra eldar går att tända igen och hur vi i lugn och ro kan utföra våra offer. Vi kan tydligt höra översinnliga ljudvibrationer från de högre sfärerna som tillkänner ankomsten av gudomens högsta personlighet.
På de himmelska planeterna började invånarna, änglarna och halvgudarna dansa och sjunga och frambära böner till gudomens högsta personlighet. De stora vismännen och siarna behagades och lät regna blommor från skyn. Vid havskusten hördes vågorna milt slå mot stranden. Över havet seglade moln ur vilka ett behagligt muller hördes. Sån var situationen i världen då herren Vishnu, som bor i hjärtat hos varje levande varelse, uppenbarade sig som gudomens högsta personlighet i nattens mörker för Vasudev och Devaki. Vasudev betraktade det nyfödda gossebarnet. Det hade fyra armar och i händerna höll det en snäcka, en klubba, en diskus och en lotusblomma. Det bar ett juvelhalsband och en gyllengul klädnad av silke. Barnet glänste som ett lysande svart moln och bar en hjälm som var täckt med ädelstenar. Över hela kroppen bar det värdefulla prydnader, armband och örhängen, och det hade långt vackert hår på huvudet.
Aldrig hade jag väntat mig att få uppleva denna lyckosamma stund. Ja, det är utan tvivel gudomens högsta personlighet själv som har kommit som ett eget barn. Och se, han bär alla kännetecken som tillhör herren Vishnu.
Jag är så lycklig, Vasudev. Hur ska vi bäst kunna fira denna underbara händelse? Till och med världsliga fäder brukar ställa till med en ståtlig fest. Men vi sitter inlåsta i ett fängelse. Och Vishnu själv har uppenbarat sig som vårt barn.
Och så föll både Vasudev och Devaki raklånga på golvet framför den högsta herren Shri Vishnu, som hade uppenbarat sig som deras egen son, och de började hylla honom med många böner.
Käre herre, jag förstår att du är den absoluta sanningen, gudomens högsta personlighet. Du har kommit till din eviga gestalt som vi kan uppfatta med våra egna ögon. Och fast du är samma person som åstadkommer hela universum och som genomtränger hela skapelsen som översjälen, har du tagit plats i min hustrus moderliv. Ja, det är svårt att förstå hur du uppenbarar dig. Fast du tycks uppträda som en vanlig människa, står du alltid över den materiella världen, och du är egentligen dess ursprung. Därför finns det inga motsägelser i dig, även om du ibland kan tycka så, för allt existerar i dig, och du är fri att handla som du vill.
Kära herre, du är alltid sysselsatt med dina andliga lekar och du har oändligt många uppenbarelseformer. Du kommer som Narayan, som Ram, som Shesha och så många andra inkarnationer. Alla dina former är eviga och fyllda av kunskap och lycksalighet. Jag förstår att du annars bara kan ses av stora vismän i djup meditation. Men nu är du här och jag är fortfarande rädd. För jag vet att så snart Kang så kommer underfund med att du föds försöker han göra dig illa. Jag ber dig därför att göra dig osynlig för våra materiella ögon och uppträda som ett vanligt barn istället.
Efter att ha hört deras böner började herren tala till sina nya föräldrar.
Kära Vasudeva och Devaki, i tidigare liv hette ni Sutapa och Prishni, och ni var båda stora hängivna till mig, som dyrkade mig troget och tjänade mig. Tack vare er osjälviska kärlek fann jag stort behag i er, för era hjärtan var alltid rena. Den gången erbjöd jag er att befrias och återvända till den andliga världen. Men ni hade bara en önskan, att jag skulle födas som er son. Därför har jag nu uppenbarat mig i min Vishnu-gestalt, endast för att övertyga er om att jag verkligen är gudomens högsta personlighet. Jag kunde ha kommit som ett vanligt barn, men då skulle ni inte ha trott att jag är den jag är. Kära föräldrar, ni har många gånger med stor kärlek och tillgivenhet tjänat mig, och jag är både tacksam och glad. Jag försäkrar er att så snart ert uppdrag fullbordats så ska ni återvända hem till min eviga boning. Jag vet att ni är mycket oroliga för mig och rädda för Kamsa. Därför ber jag er att omedelbart föra mig till Gokula och byta ut mig mot den dotter som jag Yashoda just fött.
När Herren talat på så sätt till sina föräldrar förvandlade han sig till ett vanligt barn och tystnade.
Krishna vill att jag ska föra bort honom härifrån. Men hur ska det gå till? Du, vi är ju slagna i bojor båda två, och alla palatsets dörrar är reglade och säkrade med järnkedjor.
Men då föll plötsligt bojorna av, Vasudev, och alla dörrar och portar öppnade som genom ett under.
Titta, Devaki! Mina bojor föll av som i trollslag. Och se, fängelsedörren är öppen. Jag tar med mig barnet och försöker ta mig över till Gokul och kung Nandas hus för att byta ut vårt barn som Vishnu beordrade.
Var försiktig, Vasudev. Det är oväder och mycket mörkt i natt. Vågorna går säkert höga på Yamunafloden. Och hur ska du kunna ta dig över utan båt? Jag är så orolig för dig och barnet.
Men Vasudev var redan på väg ut ur slottet. Han smög sig ljudlöst förbi vakterna, som alla hade sövts av Yogamaya. Och så begav han sig ut i den mörka, stormiga natten.
Det är märkligt. Fast natten är så mörk, så är det som om det vore dag i alla fall. Och av någon anledning kan jag se utan svårighet. Ja, det är som om mitt lilla barn utplånade allt mörker omkring mig.
Det sägs att Krishna är som solen, och att den illusoriska världen som jämförs med mörkret inte kan stå emot Krishna när han är närvarande. När Vasudev bar barnet i regnet skyddades han dessutom av herren Anantashesha, som i skepnad av en orm höll sin skyddande kåpa över honom. På så sätt lyckades han ta sig ner till floden.
Floden är fylld av väldiga skummande vågor. Hur ska jag lyckas ta mig över tillsammans med barnet? Och jag får försöka hitta en båt vid strandkanten någonstans.
Men så snart Vasudeva kom ner till Yamunaflodens strand öppnade sig plötsligt den rasande floden och lät honom tryggt vada över. Vasudev lyckades därför med Krishnas försorg bege sig till Gokula Vrindavan och kung Nandas hem, där han såg att alla herdarna sov tungt. Han bytte tyst ut barnet mot Yashodas nyfödda dotter och begav sig så tillbaks till slottet igen. Då han återvänt till fängelsehålan la han försiktigt den lilla flickan i Devakis armar och häktade på sig sina bojor igen så att Kansa inte skulle upptäcka allt det som inträffat. Därefter föll han omedelbart i djup sömn, utmattad efter den hårda ansträngningen.